Har du blivit ursinnig någon gång? Då är man ju ur sina sinnen, eller från sina sinnen för en stund ju. Ens innersta är inte riktigt i balans och man kanske säger saker som man inte menar eller man inte skulle ha sagt annars. Eller kanske gör någonting som man inte annars skulle ha gjort ju. Vårt innersta, det var någonting jag pratade om lite förra helgen i tvisten. Jag tänkte spinna vidare på det. Det är ett bibelställe i Ordspråksboken som vi slutade med då, men som vi börjar med här. Då står det så här att dåren släpper lös all sin vrede, men den vise håller den tillbaka. Och i grundtexten står det egentligen att dåren släpper lös sin ande. Men den vise håller den tillbaka. Det säger ju oss någonting om att vi kan tygla vår ande eller vårt inre. Det här med vår ande, jag vet inte hur ni tänker er det. Man tänker man sig kanske som någon liten boll på insidan eller någonting. Eller något som är väldigt linjärt som inte liksom, det händer någonting med. Det är liksom likadant hela tiden. Men anden är ju levande. Det är ju någonting som förändras. Vi pratar också om Johannes döparen. Det står att när han växte upp så var han allt starkare i anden. Så man kan påverka sin ande. Och Johannes döparen, hur gjorde han? Jo, han var ju mycket ute i öknen. Han var avskärmad på något sätt. Han satt av tid. Han var inför Gud. Jag vet inte om det finns andliga gym. Men på något sätt kan man öva upp sig. Och Bibeln talar om det. Det är i Hebreerbrevet så står det att man kan mogna som människa. Det står så här på ett ställe i Hebreerbrevet att genom övning har de fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Så man kan öva upp sin ande. Man kan öva upp sitt sinne. Ibland blir det väl en klyscha när man säger så här, det här är särskilt viktigt i vår tid. Men jag vill nog hävda att det är det. Och en av anledningarna är också att vi blir allt färre i kyrkan eller församlingarna. Om man tänker en generation tillbaka så var det ju bra många fler som verkligen, tror jag, läste sin bibel och var inför Gud. Och därför tror jag att det är viktigt, vi som är kvar, att vi fortsätter med det. Och jag tror att det behövs i församlingen. Det kan ju vara att du plötsligt kommer på någonting som du vill säga, något gott råd som betyder mycket för församlingen. Att vara inför Gud. Och likadant så talar Bibeln om att ju längre tiden lider så säger Jesus att se till att ingen bedrar er. Det vill säga, vi kommer påverkas av andra läror. Det finns en gåva i Bibeln som tangerar till det här med att öva upp sitt sinne på något sätt. Och det är ju den här gåvan att skilja mellan andra som det står. En väldigt viktig gåva. Vad heter det där stället? Knutby, ja. Ja. Det gick det ju snett. En gåva att liksom kunna skilja mellan andra kan ju vara avgörande ibland. Och det där är ju att det är ju kanske inte bara att skilja mellan onda andra, utan att skilja vad som är vätsligt och vad som är Kristus från Kristus. Vad som är ande och vad som är kött. Vad som är mänsklig visdom och vad som är från Gud. Att kunna skilja på det. Jesus pratar vi också om. Han var ju kan man säga att han var känslig i sin andel. Han var liksom medveten. Han, jag tror han litade på sitt innersta på ett särskilt sätt. Det står att när Maria kommer och är ledsen och när Lazarus hade dött så blir ju Jesus både upprörd och skakad i sin ande, står det. Jag sa förra gången att Jesus var ju ingen slags munk som liksom hade ett utplanat känsloliv. Tvärtom, han var väldigt... Han hade känslor, han kunde bli arg, han kunde bli jublande glad, som det står. Det var högst levande. Och när han sitter och han talar och den här mannen, man sänker ner som är förlamad, och så säger han att dina synder är förlåtna, så står det att han förstod i sin ande vad fariserna och skriftlärda tänkte. Han litade på intuitionen kanske, på ett sätt som inte vi kanske alltid gör. Det är många som har vittnat om att, som har kanske kommit snett i det andliga livet, som efteråt säger att jag anade någonting. Det var någon signal i början, men jag liksom nappar inte på det. Att lita på sin intuition. Jesus såg vad de tänkte. Han förstod vad de tänkte. Att de tänkte ont, som man säger. Det är ande. Ande och hjärta, det är ju synonymt, det kan man väl säga i Bibeln. Alltså det betyder samma sak. Människans hjärta och ande. Det finns ett ställe där Jesus blir arg. Och det är ju Markus evangeliet. Tänkte jag, det får väl bli bibelordet här ikväll som jag läser. Markus kapitel 3. En annan gång gick Jesus till synagogan och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De, det vill säga fariserna, vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. För de ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, ställ dig här i mitten. Sen frågade han dem, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Men det teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sa till mannen, räck fram din hand, och han räckte fram sin hand, och den var nu återställd. Men fariserna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom. Jesus blev både arg och bedrövad. Det är illa nog när Eva blir arg på mig. Men när Gud blir arg, då är det inte lätt. Om Gud gör det så är det av kärlek, för han vill liksom korrigera oss. Man kan ju tycka, varför blir Jesus så arg? Varför fick inte de ha en annan åsikt för? De tyckte att man inte skulle bota någon på sabbaten. Men poängen är att Jesus säger att de hade hårda hjärtan. Det vill säga de kunde inte, de hade slutat lyssna. Slutat pröva, slutat ta in. De hade redan bestämt sig från början att Jesus var fel. Så man kan väl säga att Gud kan bli arg på oss, eller ja, på hårda hjärtan. Gud skulle inte bli vred om det inte kunde varit annorlunda med dem. Jag har varit arg på våra två katter i veckan. Jag har varit nästan ursinnig. Och jag var väldigt upprörd. De skulle ta min mat. Vi hade gjort potatis och lax. Och plötsligt var de uppe på bänken och skulle nappa tag i det. Men när jag lugnat ner mig så kom jag ju på att katter är ju liksom inga människor med päls. Det är ju en annan art och de går ju på instinkt. Det är ju inte lönt att bli arg på dem. Men Gud var, eller Jesus var ju arg därför det kunde vara annorlunda med fariserna. De kunde göra något åt det, de kunde ändra sig. Och det är ju också så att vi uppmanas att se upp. Hebreerbrevet återkommer till det att förhärda inte era hjärtan. Så tydligen är det ju möjligt att göra det. Och det här med förhärdelse, det kommer ju liksom inte som en blixt från ovan, utan jag tror det är en process som pågår. När man blir förhärdad, när man slutar på något sätt liksom lyssna, ta in sanningen. Det har jag grubblat en del på. Hur blir man förhärdad? Min käpphäst som jag alltid nästan återkommer till är andra världskriget och nazismen. Hur kunde de bli så förhärdade? Kan man ju fundera på. Varför försvann deras medlidande, deras känsla för andra människor? Men på något sätt tror jag det fanns ett val. Man hade blivit hård i sina hjärtan, hård i sin ande kanske man kan säga. Man hade slutat liksom öppna sig och ta in och pröva. Att känna efter. Det är på något sätt en sjukdom när man blir förhärdad. Och något som jag tror är vanligt med förhärdade människor, det är att man får ett aggressivt beteende. Man reagerar, ja men nu var ju Jesus arg. Jo, han var ju inte aggressiv egentligen. Däremot var ju fariserna aggressiva, de ville ju till och med döda Jesus. Så en signal på förhärdelse kan vara, tror jag, man blir aggressiv. Ja, man kan ju bli arg ändå som sagt var. Mina stackars katter. Men ni förstår vad jag menar, tror jag. Gud lovade Israel, han lovade sitt folk att han skulle ge dem en ny ande, eller egentligen sin egen ande, som skulle förvandla dem från de hårda hjärtarna, stenhjärta, till att de skulle få en ande av kött och blod. Gud hjälper oss. Tack och lov. Vilken gåva vi har fått. På något sätt är det ju Guds innersta väsen som han delar med sig av till oss genom sin ande in i vårt innersta. Det är ju oerhört stort. Ett mjukt hjärta, ett förvandlat hjärta blir ju mer ömtåligt. Det är mer smärtsamt att bära på ett mjukt hjärta. Det känner mer. Man blir mer berörd. Ett hårt hjärta kan man nästan banka på. Därför behöver vi också Guds, vad ska vi säga, vapenrustning för att behålla det mjuka hjärtat, det lyssnande hjärtat. Många människor säger, men sköt du dit så sköt jag mitt, om man nu reagerar på någonting. Jag tänker på profeterna, reagerade på mycket vad som hände i samhället. De sa som det var, man uttryckte. Och vi vet ju profeten Jeremia, han upplevde så smärtsamt så han ville ju lägga av hela sin kallelse. Det smärtsamt kan det vara när Guds ande kommer över oss. Vi delar kanske på något sätt Guds smärta. Sköt du dit så sköter jag mitt. Nej, inte alltid. Om man tittar på Paulus alla brev så är man kan säga det grundläggande i hans undervisning, det är ju att hur vi lever. Som man sa för vårt leverne. Hur vi agerar, hur vi tänker, hur vi är mot andra människor, Och så har han ett uttryck för att liksom summera vårt sätt att vara, att leva, att gå genom jordelivet. Och då säger han att vandra i anden. Det är Paulus råd, vandra i anden. Motsatsen är att vandra i köttet. Och då menar jag inte liksom med kroppen, utan köttet är en bild för två olika slags sinnelag. Två olika sätt att vara. Köttet säger, ske min vilja. Andens sinnelag säger, ske din vilja. Ganska stor skillnad på fokus ju. På 80-talet så exploderade det i Sverige och runt om i världen egentligen. Då kom alla de här böckerna som handlar om självförverkligande. Och det handlar liksom inte om att göra karriär egentligen. Utan det handlar om att satsa på sig själv, på sitt eget jag. Att ha sig själv i fokus. Om man googlar och kommer till, vad heter det, Wikipedia, va? Så står det så här att självförverkligande är att utveckla personligheten så att det stämmer överens med idealjaget. Alltså man strävar efter någonting mycket bättre, mycket större. Man är liksom inte nöjd med sin egen identitet, man vill liksom hitta något annat. Och man jagar på något sätt efter en slags skuggfigur. Man vill förverkliga sig själv. Det var en bok där, ni känner säkert igen den, Att älska sig själv heter den. Eller inte sämre än man gör sig. Han hette Wayne Dyer tror jag. Den där boken såldes i 35 miljoner exemplar. Det är ni. En krona ifrån den boken, om man fick det så var man ganska rik redan då. 2 kronor är ju. Han talar så varm om självförverkligande. Ju längre tiden led så börjar han allt mer gå över till taoism. Ja, någon slags buddhism kanske. Han sysslar mycket med meditation och det egna jaget. Och han talar om det gudomliga inom sig själv. Och, ja, ren sån här New Age-tankar. Men han kom ju att beröra väldigt många människor. Med mänsklig visdom. Jagande efter den här skuggbilden, efter lycka, att få ut någonting, efter... Ja, det blir för en del varit ett ständigt jagande efter någonting. Det var som ett tungt ok man bar på, som man aldrig nådde fram till. Och tänk att Jesus säger så här att kom till mig alla ni som bär på bördor. Ni som bär på tungt ok. Säger han, jag som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna ro för era själar. Hos honom kan man pusta ut. Man kan sluta med jagandet. För många som sökte självförverkligande så vill man hela tiden vara glad och lycklig. Men hos Jesus kan det få vara den du är. Det kan få vara tråkigt ändå. Det kan få vara ledsamt en dag. Man kan liksom pusta ut. Jesus säger precis tvärtom. Att förverkliga sig själv, men Jesus talar om att förneka sig själv. Tänk vad annorlunda. Att säga, ske din vilja. Det finns en vila i det som Jesus kallar oss till. Och Jesus sa ju till sin samtid att om ni kommer till mig fritt översatt så ska ni finna sanningen och den ska göra er fria. En människa som sysslar med självförverkning tycker att han och hon är väldigt fri. Jag gör ju som jag vill. Men på något sätt är man bunden till sitt eget ja, till någon slags tvång. Men Jesus kan göra oss fria. Vi sjöng en lovsång där Eva och jag fall i, ja, länge sedan jag hörde den, men fri, fri, min ande är fri, Jesus har gjort mig fri. Har ni sjungit den? Men så är det ju, Jesus kan göra vår ande fri. Jag ska avsluta med en grej som jag också tror är viktig och som Bibeln också berör. Vi kan bli saliga. Psalm 32, vers 2 bara som avslutning. Jag kan bläddra fram. Då är det David som skriver så här ju. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Att vara utan svek i sin ande, det är något vi tydligen ska vara måna om. Petrus svek ju Jesus så oerhört smärtsamt det måste ha varit. Det är inte undra på att det står att han grät när han gick ifrån gårdsplanen. Om du sviker någon, det gör vi ju alla någon gång, och du känner att det är smärtsamt, då är det salig. Då har du känslan kvar. Då är känslan kvar för andra människor. Alla blir ju också svikna någon gång. Det kan ju vara tungt. Då blir man ju besviken. Och blir det riktigt svårt kan man ju bli bitter. Men vi kan ju alltid be. Gud hjälpa oss. Ibland kanske man blir besviken för att man har för stora förväntningar på omgivningen. Det gäller liksom att se skillnad. Men bönen hjälper oss, befriar oss. Ibland brukar jag be en bön att gode Gud, se till att jag inte blir förhärdad. Man tror ju inte det ska hända, men man kan aldrig vara riktigt säker. Ja? Gode Gud, hjälp mig att jag inte blir bitter. Ja, Herre, vi tackar och prisar att vi får komma till dig, Herre, med våra böner och våra önskningar. Och att du alltid finns där för att hjälpa, för att komma med råd, komma med läkedom. Tackar dig för det, Jesus. Här är du som kan läka vår inre människa, vår ande. Du som kan hjälpa oss vidare. Du som kan stötta oss på olika sätt. Tack att du gör det när vi ber till dig, Herre. Hjälp oss att inte bli förhärdade, att liksom komma på fel vägar, utan komma till dig, du som har ett milt och ödmjukt hjärta. Och ber om din. Tackar för att be om din hjälp, Herre. Tack för den här stunden. Och låt Herre ditt ord få liksom sjunka ner. Och de tankar som kanske har blivit väckta får leda oss på rätt spår. Det ber vi om, Herre. Amen.
Tack så mycket, vänner.